Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Ja, men då säger vi väl hej hej, mycket varmt välkomna ska ni vara till podden, och det är podden nummer 43, min son Olsson.
Ja, vad härligt.
Hur mår du där du sitter? Var är du?
Nu är jag tillbaka på landet i Skåne. Jag har varit i Stockholm söndag, måndag, tisdag och jag flög ner med kullaflyg idag. Jag hade sällskap av Mattias Lyr och hans dotter Hanna Lyr, som är en väldigt söt liten tjej.
Jaha, vad gjorde de på det flyget?
Han skulle ner på jobb här.
Tar han barnen med sig på jobb?
Han tar barnen med sig. Nej, hans sambo eller mamman till barnet var här på ett annat jobb. Så han skulle flyga ner och ska träffas ikväll. Så överräcker han barnet och sen så åker han på ett jobb nästa dag.
Men blev han väl behandlad på kullaflyg?
Ja.
Skulle då han... kanske det blir en insändare. Kanske pappa Lyr skriver en insändare.
Det lät som han var skakad över vår attack i förra podden.
Det kan han ju inte vara.
Ja, men han sa det, fan, är det folk som tror ni, det kanske finns kanske de som tror ni menar allvar. Och jag bara tittade, ja, och
ja.
Ja. Ja, det kan. Ja, det var ju så, ska för de som kan inte lyssna, skandalen var ju han tryckte in sig före dagens roskön på Expressens insändarsida. Det var lite sinsa. Nej, men jag sa det idag för att du vet ju dina käpphästar med gångbord på plan och sånt, så vissa de står ju i vägen och de flyttar sig inte, de ska ta av sig, de alltså där, så jag kom precis Lyans stod sidan av mig med Hanna i den här vagn, eller den här man bär barnet i. Så sa jag, fan Lyra, det här, sånt här kan du skriva en insända om. Att folk som liksom bara står så där i gången.
Ja, och han får ju in dem också, han trycker in dem. Alltså det är en sån skandal som inte är sant. Det är som att någon människa lurar Försäkringskassan eller på något vis myglar sig in för i rings och spelar vid kön trots att de inte har tillräckligt korrekt slutsiffra.
Ja. Men du,
förstår ni? Då förstår man ju digniteten av detta.
Ja, det är helt otroligt. Men du, jag har hört att det där är en bluff med slutsiffran. Det säger de bara för att folk inte ska ringa hur mycket som helst.
Jaha. Mm. Jag vet knappt ens vad jag har för slutsiffror. Nej, det, och jag skulle ju inte vara aktuellt att ringa överhuvudtaget. Men...
Nej, men just det. Då har jag alltid tänkt också, hur vet man vilken slutsiffra man har? Men du vet, förr i tiden när Ring så spelar vi började, då kunde ju folk, det var ju, man kunde sitt personnummer och så kunde man slutsiffran i telefonen.
Ja, men jag fick för mig att man ringde och sa, hej, här är jag. Och så sa de, ja, vad har du för telefonnummer? Sa de säkert. Ja. Och sen så ringde de upp då, så då behövde det ju då inne och hålla slutsiffrorna 6-3 till exempel.
Så ja, men det ska bara vara en. Men jag trodde i början att liksom samtalen spärrades när det satt, de hade kanske datorer på den tiden, det vet jag inte. Men då vet man så, nej, det är fel slutsiffra. Så trycktes den.
Nej, de hade ingen dator. Vi får gå vidare i det ämnet en annan gång, men det är ju intressant, slutsiffrämnet. Och varför vi tar upp det är alltså än en gång att Mattias Lyr, pappa Lyr, signaturen pappa Lyr, så upp för den, Lyr, hade trängt sig före i dagens roskön för att få in någon hyllning till någon skidlärare eller vad det nu var.
Ja.
Så jag sitter ju, ni kanske hör att det ekar lite i bakgrunden och sådär, så innebär det att, nämligen att göra det, och det låter.
Ekar
jag, ja, men alltså lite så. Jag sitter ju på ett... ett hotell i Ankara uppe på ett berg. Ett hotell som jag kastade som heter Divan Shukran.
Ah.
Och det är som ett litet, en liten slottsbyggnad kan man säga. Ett gammalt citadel som är 400 år gammalt. Alla rummen är lite olika. Och det lustiga, det är så lustigt kanske, men det roliga var ju att när jag, min fotograf Johan och Andreas Sundberg på fotbollskanalen.se, när vi checkade in, då var vi de enda som bodde här. Och sen kom Lilland och så Pärlskog, då var det de enda som bodde här. Men idag ska det komma några prominenta gäster. Någon lirare som är uppdöpt efter något museum som ska bo här.
Wow.
Då är man inte gammal som fan det om man är uppdöpt efter ett museum. Ja, eller det är ett museum är uppdöpt efter honom. Ja. Ja. Man är fortfarande förbannat gammal. Så de håller på och det var så himla lugnt här. Vi har inte ens låst dörrarna och vi bara skriker till så har det kommit någon och hjälpt oss och serverat oss. Men nu är det lite halabaloo här för att ja, de ska helt enkelt komma hit och förlusta sig på ståbord. De har tagit bort sittbordet till ståbord. Då förstår man att det är förlustelse.
Wow. Är det på grund av matchen eller?
Nej, jag tror de skiter i den matchen. Alltså, vi spelar alltså in detta på onsdagens eftermiddag. Matchen ska börja här om några timmar. Så att vi vet inte riktigt. Ja, när ni hör detta, då vet ni hur det har slutat. Men vi har inte en aning.
Nej.
Eller hur?
Nej, men det beror
så
på.
Så är det. Jag är i alla fall första gången i Ankara, lite speciellt. Och framförallt speciellt det här hotellet jag bor på, uppe på berg där vi går i små, små gränder och hittar små, små butiker. Sen här små, jag vet att Lund, Olof Lund gillar små kiosker. Jag gillar de här grändbutikerna. Framförallt de av diverse slaget där man kan köpa allt. Mm. Man kan köpa liksom ett paket snöre, en grävmaskin eller vad man nu vill ha. Påse ballonger. En levande kyckling. Ja, det finns allt, va? En studsboll och så vidare. Jag köpte en engångs rakhyvel, för jag hade glömt rakhyvel hemma. Och när jag väl köpte den så frågade han det sitter alltid en snäll farbror.
Ja, det gör jag alltid det.
Ja, och då frågade han om jag ville köpa en, om jag var sugen på en bussresa till Izmir som är semesterstöd. Så han hade liksom allting i påsen som han kunde erbjuda. Det finns allt, du vet vad jag menar.
Ja,
och så hänger de grejerna utanför. Det hängde spadar.
Ja.
Alltså jag sa att det hängde spadar, torkad frukt och små tvålar utanför väldigt mycket. Och några Hello Kitty-leksaker inplastade. Och då förstod jag, här inne finns det såklart en rockhyvel också. Och det fanns det.
Ja, ja.
Du vet. Så är det. Ankara, annars lite, inte riktigt som Istanbul, inte samma grej, inte samma... vad ska man kalla det för? Det är inte lika västerländsk, snarare tvärtom. Det är lite mer Asien och väldigt få turister överhuvudtaget. Ingen som kan engelska och lite grå och trist stad, medan Istanbul är ju,
det är ju
på sitt sätt väldigt mycket färg och liv och rörelse och dofter och allt möjligt på en gång.
Istanbul är ett frustande äventyr skulle jag vilja säga varje dag.
Ja, och lite vatten där vi på spåren. Här är det lite mer annorlunda. Men det är ju alltid spännande att komma till nya ställen och inte minst nya hotell som det här är. Det har varit en upplevelse på alla
sätt. Men vadå? Är det ett nytt hotell? Är det ett stort hotell?
Nej, det är 90 rum.
Ja, och det är, ni bor fem personer?
Ja. Inte i alla 90 rum, utan vi bor i varsitt rum.
Ja, jo, men jag menar, hur får de ihop den ekonomin?
Ja, det vet jag inte. Jag läste liksom recensioner på nätet och stod att alla berömde det fantastiska hotellet, för det är otroligt speciellt och lite inrätt i kolonial stil och gamla stenväggar och sådär. Såg ut lite som en innergård med en salon med en övervåning med sådana här trästaket liksom. Man bara väntar på att hoppa fram någon och skjuter det med dubbla skott ifrån hölstret. Och då står det i alla de här recensionerna att fantastiskt och trevlig personal och väldigt bra, för det var lugnt och stilla.
Ja.
Ingen bodde där, så att, och det är väl deras affärsidé. Jag har ingen aning, jag har faktiskt ingen aning om varför det är som det är, men det är otroligt häftigt på något vis. Nu bor du ju ytterligare några människor här. Är du kvar alltså?
Ja, jag jobbar så häpen över affärsidén just med.
Nej, men det är nog ingen affärsidé. Det är väl inte riktigt säsong, jag har ingen aning.
Och ja, sen kan man vem är det säsong? För vad åker man dit och säsong gör, så att säga? I Ankara?
Ja, det vet jag.
Man badar ju inte. Det kan inte.
Nej, det här är ju liksom en industri och...
Jaha.
Industristad, och det är väl vad det är. Sen är det ju huvudstad också, så det har väl politiskt... Eller politiskt sett är det väl en huvudstad... Den ekonomiska huvudstaden är väl högst sannolikt Istanbul. Mm. Så att det på så vis är det väl annorlunda. Men det är som sagt lite coolt, och lite coolt att få komma hit. Och dessutom så älskar de fotboll överallt i det här landet, och här pratar de otroligt mycket om självklart om Zlatan Ibrahimovic, för det gör de alltid överallt i hela världen, men även om Erkan och Jimmy.
Jaha, ja, kul.
Jimmy Durmaz, som bara heter Jimmy här. Det står faktiskt bara Jimmy på hans tröja också.
Jaha,
Gençle Biglić, som är laget i det stora laget i Ankara.
Vad häftigt.
Och de gillar också Erkan. Alla pratar om Erkan, ja. Som spelar i Eskişehirspor, som är en timmes bilväg härifrån. Så att, nej men du vet ju, du har ju varit i Turkiet flera gånger tidigare. De är ju liksom galna i fotboll.
Ja.
Och det blev ut så, alltså matchen då ikväll är ju då första gången som Turkiet spelar utanför Istanbul på över 10 år. Så det,
wow, är det, det
såldes ut på 10 minuter. Och ja. Det är fullsatt 25 000, så det blev ju bra tryck. Så det blir någonting att se fram emot.
Ja, det är, så det är spännande.
Men detta är podden nummer 43 och alla är välkomna. 43 ja. Är ju också en siffra. Det är ju bland annat Olsson känt för att Björn Melin bar det numret när han gjorde en kort session i Anaheim Ducks. Jag kommer inte på så mycket bättre på 43.
Nej,
så det är en ganska lam siffra.
Jävligt lamt alltså. Jag tror du suttit där och googlat lite och kom fram till det. Björn Melin, siffran 43.
Ja, det är en... Det är förbannat, det kan vara den mest lama siffra vi någonsin har haft. Men det är ändå 43, vi närmar oss 50. Ja.
Men du, en sak, i en tidig podd så talar vi om sådana som kör traktor och truckar och sånt, de heter Leif och Leff och allt sånt där. Visst var det så det var? Jag såg en häromdagen här i Höganäs, han hette Truckarkäll.
Ja.
Han körde truck och så hade han en jacka och så satte på trucken så stod det Truckarkäll.
Ja. Och numret också då?
Nej, numret stod inte. Men Truckarkäll med ä stavar en käll. Det är en typisk sån ekvall. Det är klart, han heter Truckarkäll.
Ja, det är Truckarkäll. Och ja. Egentligen så ska det stå som det gör också på de här bilarna som man kör i Stockholm. Där det står liksom, ja men aktiebolaget Rensa och Riva. Mm. Och så står det på bilen Leffe. Och så står det 0707 och så numret.
Jaha,
det,
ja.
Som att man skulle liksom... på något vis i flykten ta det numret då, ringa till Leffe.
Ja. Nej, men det var det, Truckarkäll, han hade bara slutsiffran, det var det enda som stod.
Ja, okej.
Okay. Fem.
Ja, nej, men intressant såklart med landskampen, den kan vi inte prata så mycket om eftersom den då inte har spelats nu när vi sitter och pratar här. Men bortsett från det så har det ju hänt en del nu när OS har lagt ner, och den stora nyheten som Expressen hade, Ludvig Holmberg, va? Heter han det? Ludvig Holmberg.
Ludde
såklart. Mm. Stackare. Om man nu blir döpt, om man nu är förälder och ger sitt barn namnet Ludvig, fattar man inte då att det blir Ludde?
Ja, kanske, men det blir det väl. Han är ju från Lidingö, så att det är...
Ja, jo, jag förstår att det är lite fint, för att det är ju det är ett sånt lite kungligt Ludvig. Mm. Skitsamma. han hade ju nyheten som berörde vår friidrottsstjärna Abeba Argawi, som ni vet ju VM-guld för Sverige här i somras i Moskva, och som ju ni också vet blev svensk medborgare för inte särskilt länge sedan. Nu visade det sig att det högst troligt har varit ett skenäktenskap för att bli svensk medborgare, och att hon väldigt underligt har ljugit om att de är gift med den här svenska mannen med etiopiskt ursprung i en intervju i DN när de hade varit skilda i ett halvår nästan.
Ja, det var det som var. Det liksom, alltså, vi har talat om detta tidigare, och ryktena har det gått allt, men det gör det ofta när det kommer någon utifrån och så kommer in och gifter sig med en svensk, och så kan ju ryktena gå om att det här är ett skenäktenskap. Ja, kanske, vem vet. Alltså, vi känner ju alla personer med stor insyn i sådana här frågor, och men det har ändå inte varit någonting som man har kunnat liksom skriva. Men sen kom den här intervjun i Dagens Nyheter där det var gulliga bilder och de höll om varandra och de var så kära och vi är gifta och vi, det är klart vi är gifta. Och det här har varit skilda i ett halvår. Det är helt, varför säger de det? Varför riskerar man den?
Och jag vet inte hur det funkar med sånt, men kollar man liksom inte... kan man inte kolla upp liksom att man är... gift på något, alltså är det liksom officiellt om man har skilt sig och sånt? Eller?
Jo, jo, men det var det Ludde har gjort nu. Kan jag tänka mig att man kollar hur fan är deras status. Och dessutom har det framkommit nu andra uppgifter. Det är att Aregawi, att hon var tydligen redan var gift i Etiopien när hon... Ja, jag vet, det är fullt av frågetecken denna...
Om vi nu talar ett perspektiv bortom denna nyhet då. Hur ska man tackla den? Det vill säga folk får lov att skilja sig. Det är ju inte förbjudet. Och vem vet, de säger att de gifte sig för de var jättekära. Och sen så märkte de efter några veckor att vad fan, det här funkar inte bra. Andreas Yngvesson i TV-laget var gift i 6 veckor.
Wow.
Han som man brukar säga att vi tröttnar på varandra. Efter ett tag. Nej, men och så det är ju förstås inte förbjudet att skilja sig. Det är väl heller inte ens förbjudet att ljuga om att man har skilt sig, utgår från. Men det finns ju högst sannolikt skäl till att så har skett. Det vill säga att de har gift sig, att de har skilt sig och att framförallt att de ljuger om att de fortfarande är gifta. Och då undrar jag, hur ställer vi oss till detta nu? Hur ska du och jag och alla andra människor ställa oss till Abeba Aregawi efter detta?
Ja, jag känner mig att jag orkar inte, jag bryr mig inte riktigt. Jag kan inte följa detta. Det är svårt att ta på allvar, tycker jag. Jag tycker det är svårt att ta på allvar. Jag fattar att det känns som det inte bara är en hund begraven i denna storyn. Det känns som det är en hel jävla kennel som de har skeppat ner under jorden och begravt. Alltså, det är så jäkla många frågor i detta. Och det är bara halvsvar. Och hon är väldigt skicklig på att hela tiden mörka och säga att jag förstår inte vad du säger, jag förstår inte frågan. Och så. Det var hela det här med homosexuella som de höll på med då också.
Mm. Men vad jag menar är ju att det här som jag skrev faktiskt en krönika om det minns om detta i juni redan förra året.
Ja, jag minns.
Och fick lite skit om detta, men det visade sig att jag förmodligen var rätt ute. Men skitsamma. Jag menar att det här tyder definitivt på att det här är någonting vi skulle kunna kalla för medborgarskapsdopning. Som vi säkert, som vi brukar tycka är jävligt illa om när de sysslar med det i Katar och sånt där, eller hur?
Ja, visst.
Men nu så köpte vi det såklart och tyckte det var jätteroligt såklart att hon vann ett VM-guld för Sverige. Men hur ställer vi oss till det nu då? Hur ställer sig, om inte du skiter i det, du tycker det är jobbigt, men folk, hur ska folk liksom tycka nu? Blir det inte väldigt, väldigt, väldigt konstigt?
Jo, men jag tror att folk allmänhet tyckte det redan från början. Men jag är så pass frisinnad, tänker jag, som, men vadå? Så är det naturligtvis. Det är klart folk ska komma hit och det är väl inga problem.
Men nu då? Alltså nu när det visar sig att det är ett skenäktenskap för att, och då ska vi förklara det för att ta del av alla de fördelar som finns med att vara svensk medborgare om man tävlar exempelvis för Etiopien. Det finns många fördelar. Och vad som hände här var ju att så fort hon hade blivit svensk medborgare så flyttade hon till Etiopien och skrev sig där, vilket innebär att det är i stort sett noll i skatt. För det är väldigt mycket bättre skattelagar som gäller. Så att det finns ju extremt många fördelar för henne att vara svensk medborgare i det här fallet. Och då ska vi då tycka att när hon tävlar för Sverige, ska då folk tycka att nej, innan kunde man ändå känna att ja, men det var kul, hon är svenska, hon vann. Bra. Hon är fortfarande svenska rent på pappret och kommer så att få bli. Men hur ställer vi oss till att hon kanske bara är det för att hon gjorde det av rent taktiska, praktiska skäl?
Ja, då säger vi väl, det är väl för jävligt. Är det inte det då?
Men det blir väldigt intressant. Hur ska man bevaka henne i fortsättningen, så som svenska eller så som icke-svenska? Men det är en väldigt intressant frågeställning. Ska vi betrakta henne som en som har, så att säga, inom citat, kanske myglat sig till ett medborgarskap för att, ja, jag vet inte.
Men grejen är, när vi hade ju, eller många i Sverige hade hoppats att hon skulle tävla för Sverige i OS i London, men det gjorde hon ju inte. Det var ju en massa gider där också med att det etiopiska förbundet, de höll henne, kommer du ihåg det? Det var något skumt där också med att hon inte fick komma och hon var tvungen att tävla för Etiopien. Och det gick inte så bra. Hon snubblade och blev 4 eller 5, tror jag. Ganska medioker insats. Och sen så då tyckte jag, ja, äntligen, men det här är kul. Hon kan, jag tyckte det var som att här kommer en som vet vad som krävs för att vinna, som vet, hon kan, hon har varit med i en rutin, hon kan liksom, du vet, delge och alla andra säga att kolla mig, jag har vunnit så jäkla mycket och så här, och det här måste ni göra, det här måste bli en sån förebild. Men jag blev ju sådär, du vet, lång näsa som hur lång som helst, när det helt plötsligt stod, nej, hon skrev sig direkt, flyttade hon ut och skrev sig i Etiopien igen. Jaha. Uh-huh. Det var ju inte så kul, nej.
Och så jag förstår vad du menar. Jag är ju mest inne på att det kan bli lite otäckt, om vi förstår vad jag menar. Ja, så på något vis. Alltså, det är med de vindar som blåser i Sverige, och så kommer det här fram. Mm. Vilket ju, det ena behöver inte betyda, alltså det har kommer inte ha med saken att göra, men det kommer lätt att göras till att det har med saken att göra av knäppjökar som finns, eller hur?
Ja, visst.
Och det tycker jag är lite otäckt på något vis. Sen tycker jag det är ju trist att hon ändå, eller de ändå har gjort som de har gjort. Det tycker jag är tråkigt. Sen har jag ingen aning om hon har påverkats av andra, det ligger andra bakom och sådär.
Nej, det är ju också uppgifter som
utnyttjade liksom.
Precis, som florerar, att man väljer att tycka att hon är en ung kvinna, lite naiv, var någon som säger och sånt där. Och kan ha blivit utnyttjad. Jag har ingen aning om detta. Det är det som är så frustrerande, att man liksom inte får veta. Man får inte veta vad det är som... Men därför är det bra att Ludvig Holmberg på Expressen var ju tidigt, eller var på grejen nu, att den lever igen, va? Att man nu kanske fler kan börja gräva i och se vad som är sant och vad som inte är sant.
Det är ju så att i de här Qatar-fallen och allt vad det nu är, Förenade Arabemiraten som liksom köper över Qatar, ett handbollslandslag som är väldigt bra, som består av väldigt mycket ex-jugoslaver och bland annat andra nationaliteter som de liksom har köpt in. Men i det fallet är det ju väldigt uppenbart vad som ligger bakom, det vill säga pengar, och det har liksom inte ljugits om någonting, utan det har funnits danska spelare som har sagt, men jag är ju beredd att spela för dem, för fan, lägger de bara upp de pengarna så spelar jag väl för dem, det skiter jag i. Och det är ju tråkigt på sitt sätt, kan jag då tycka, att man liksom kan köpa ihop ett landslag som i det här fallet i handboll. Men och likadant är det väl med brassar och sånt som blir naturaliserade kroater eller vad det har varit efter att ha varit länge i landet. Mm. Men de spelar ju kvar i landet, och det är ju ganska uppenbart att de har valt det för att de ska spela med det landslaget. Mm. Och det är väl fine with me. Men här är det ju mer att man har gått, känner jag, liksom lite bakom ryggen, och vi godtrogna har liksom köpt det på något vis. Mm.
Ja, men det är ju det svenska, vi är ju godtrogna, sägs det. Jag vet inte. Men...
Nej, men intressant att följa upp hur hon kommer att mottas, om en lite otäckt någonstans.
Mm. Jag tror inte skilsmässan mellan Emma Green Trigger och Jannik Trigger var lika infekterad eller så inflammerad i detta. Men det var också lite överraskande, tror jag.
Nej, eller inte, va?
Nej.
Inte, hur ska jag kunna veta det när jag tänker efter? Nej. Jag har ingen aning om vad som sker i deras liv, men brukar det funka med de som tränar ihop? Den ena är tränare och den andra är aktiv och liksom...
Nej.
Fan, jag tycker man kan tröttna på sin partner ändå ibland, från och till, och sen gå och träna med samma människa varenda dag. Som sagt, det är ju inte, det är ju ingenting som vi har en blekast aning om.
Nej, men, absolut inte. Och då kommer jag, mitt skvaller, jag kommer in där och säger, nu måste jag läsa, vad är det som har hänt? Vad är det som har hänt? Och så läser man det här, så skriver både vi och andra tidningar, här talar hon ut om, och så läser man, hon säger ju ingenting. Det bara står att, ja, vi har funnit den här sitta, det här är bäst för oss just nu. Jaha, goddag yxskaft. Jag vill ju veta, vad var det? Vad
du är så jävla skvallerkort.
Ja, ibland.
Mm. Så att du vill, men ja, de har väl, varför skiljer sig folk? Ja, de orkar inte med varandra längre.
Nej, okej då.
Eller så vill de ligga med andra.
Ja, det är kanske det.
Det vill du ha väl ihop på något vis.
Mm.
Så inte vet jag. Och det är ju inte vår business heller, även om du gärna vill veta.
Ja, visst, det är klart. Man vill ju veta.
På tal om det, så träffade jag ju Zlatan Ibrahimovic igår i sån här liten exklusiv sittning som,
ja, var kul.
Som sändande bolag. Det var lite roligt. Det var lite så tveksamt om vi skulle få den innan, för Lasse Richt var smått nervös över att Zlatan var trött och sliten, och det handlar ju väldigt mycket om vilket humör han är på. Vilket man ju måste då lära sig att läsa av i den situationen. Men han var på gott humör. Han ville sälja en Volvo till mig.
Jaså?
Ja. Och jag frågade då, har du någon till salu? Och hans svar var, ja, många. Ja, det var roligt. Han är ju numera, och det här har vi ju sagt så himla många gånger, men ja, men han har ett bättre ordförråd och uttrycker sig mycket bättre nu än han gjorde tidigare. Och är ju på tal om det här på någonstans väldigt mån om Sveriges framtida fotbollsanslag och Sverige, ja, överhuvudtaget, om man nu ska jämföra med någonting annat. Han, och den här Muamer Tankovic som valde Sverige för Bosnien, hade ju Zlatan alltså ringt till.
Ja, jag tycker det är fantastiskt. Det hade han ju inte gjort för 10 år sedan nu, känns det som.
Och nej, jag tycker också det, jag håller med dig. Det är väl lite, det är inte rätt stort att liksom Sveriges lagkapten ringer till en. Jag tycker det, jag gillar det. Alltså han, det är ju något ansvar som han tar som han inte hade behövt ta.
Nej, plus att det är rätt förståndet ändå. Det han säger liksom, det är kanske givna saker, men det är ganska förståndet att säga så här vad han sa till honom när han ringde. Det viktigaste jag menar att han ska lägga all fokus på klubblaget. Det är där han utvecklas. Sen kommer resten av sig själv. Att man ska ha tålamod. Alltså, ja, okej, det är väl bra. Alltså, många nya unga spelare är ju väl, har ju dessa inget tålamod. De ska ha allt nu och det ska komma med en gång. Och det kan Zlatan som ändå liksom, jag menar, herregud vilken idol han är för de här killarna och spelarna. Att han säger, ta det lugnt, tålamod. Det kommer att ge sig. Satsa på klubblaget. Sen kommer det av sig självt.
För att det är så enkelt att vi har ju sett spelare här på senare tid i landslaget som vi alla då har höjt i skyarna för att men det här är kul och vad bra att det här och den kommer. Sen utan att riktigt inse att det kanske inte bara är i landslaget som de spelar och det är inte bara där de ska prestera och bara vara. Alltså, det finns ju flera exempel på senare tid som liksom bara har försvunnit i sina klubblag och då är de inte längre landslagsmän. Jag menar, Emi Bayrami, Tobias Sana, Mattias Ranegi. Ja, det finns ju fler såklart. Tappar bort namnen här.
Nej, men jag titta bara på, nu är väl Kasaniklic är väl med nu om jag.
Ja, men han är med, men han får problem i Fulham, så är han ju borta. John Guidetti givetvis skador, men också problem att få speltid såklart. Jag menar, det han har ju helt rätt där att det är inte i landslaget som det gäller att visa först och främst, utan i klubblaget. Så det håller jag, det är liksom inte bara förnuftigt utan helt rätt också.
Och plus den där, jag tycker det var så bra, så här, det är där han utvecklas i klubben alltså. Sen kommer resten av sig självt. Alltså jag tycker det är bra sagt. Man måste inte liksom ligga och tänka på det eller tänka på det hela tiden med landslag. Kommer av sig självt.
Han sa till mig att om det här samtalet så sa han att jag kan inte lova någonting. Vad ska jag lova honom om inte han presterar? Det är han som ska lova att han kommer vara tillräckligt bra för att vara med i fortsättningen. Det är ett rätt bra citat. Och det är ju sant. Nej, men mycket klokt och som sagt än en gång stort av honom ändå. Han kunde mycket väl ha sagt fan, det är inte min business att ringa honom. Det får väl Erik Hamrén göra eller vem som helst. Jag är inte ens säker på att han visste vem det var. Liksom.
Nej.
Förstår vad jag menar? Alltså, han har spelat 55 minuter i Premier League med Fulham. Så att, stort.
Ja. Men bara det tycker jag känns väldigt rock'n'roll på något sätt. Att här tar de in en kille direkt in i A-landslagets truppen efter 55 minuter med Fulham.
Ja, men man får väl, ska man testa nytt så, alltså jag har inga problem med det. Så skiter jag i hur mycket de har spelat och var, utan bara in med dem. Så att, fine, det var det jag frågade också. Dels frågade jag ju Tankovic om han trodde det var ett skämt. För hur hade du själv reagerat om någon hade ringt och sagt hej, det är Zlatan?
Ja.
Är det nu någon sån här tomte då? Du har ringt flera stycken sådana till mig och försökt, som försöker imitera. Jag frågade faktiskt Zlatan om han, vad säger folk när du ringer? Hur vet de att det är du?
Ja.
Och han menade att Tankovic kände hade varit lite så tveksam i början. Men i övrigt så ringde han bara sådana som visst som han kände, sa han. Så det var inte så konstigt.
Nej.
Men tänk dig själv ändå. Hej, det är Zlatan. Ja, jo, tjenare.
Ta
dig i röven. Eller vad som helst. Så att, intressant och spännande på alla sätt och vis, den utvecklingen.
Ja. Sen om man ska fortsätta ändå lite med landslaget, så alla tycker det är för hemskt att vi inte är med i VM i Rio och sånt där. Och det är det ju. Det är ju jättetråkigt att det inte gick till fotbolls-VM. Men å andra sidan, det är nu som Erik Hamrén får möjligheten att bygga upp ett helt nytt landslag. Alltså, det hade man inte fått ju. Jag tror Lars Lagerberg sa det en gång att du får aldrig den tiden. Du kan inte liksom börja under ett mästerskap börja slussa in nytt eller börja, du vet, bygga nytt. Nej. Det får man ju, det tar ju sin tid och nu har vi ju möjligheten. Vi har en massa träningslandskamper och det är väl 7 månader till första riktiga tävlingslandskamper.
Ja, nej, i september, så att ja. det dröjer ju. Nej, det håller med. Det, även om tillfällena är få, det är ju liksom nu är det de här landskampen mot turkarna, så det är landskamp mot Belgien och Danmark. Eller Danmark och Belgien snarare i den ordningen. Och sen så skulle de lägga in en liten landskamp. En liten och liten.
Ja, en liten.
Fan, jag vet inte om de kan vara små eller stora. I september före matchen mot Österrike. Men det var inte helt klart mot vem som vi skulle möta då. I denna lilla land. Vi kanske ska möta Gibraltar, det är ett litet land. Lilla landskampen. Så att det är inte så många tillfällen man får ändå. Men ja, det är klart att det ger en möjlighet som det inte gör annars när det bara handlar om att prestera här och nu hela tiden.
Nej, jag tycker det ska bli spännande att följa lite på håll.
Turkarna är för sköna här. Det är väldigt mycket journalister, som jag sa, som så berättade Jimmy Durmaz för mig.
Att, Jimmy!
Hur är de och så här nu när de är så många på plats, så sa han att de är bara intresserade av Zlatan just nu, för att det enda de har skrivit sin information är att hur ska Turkiet klara sig att stå emot en sån stor spelare som de, ja, men det säger och bekräftar också om hur stor han är och har blivit, Zlatan Ibrahimovic. Ja. Och så sa Jimmy att de ställer en eller två stycken lite så pliktfyllda frågor till honom först. Och sen så vet han att de skiter i det svaret, för att sen ställer de 10 frågor om Zlatan Ibrahimovic. Det är roligt. De gillar de Elmander också. Elmander som har spelat i Galatasaray. Ja. Det är stort för dem. Ja, du Olsson, jag tänkte annars på en spaning som jag hade, och du var inne på den lite. Alltså, alla säger VM i Rio i sommar. Men det är ju VM i Brasilien.
Ja, visst.
Ja, det var min spaning. Men det var inte mer med det.
Vilken spaning!
Ja, men den är ju superbra. Jag har en annan spaning som har lite med din att göra. För jag vet att du har irriterat dig på saker och ting som inte bara sker när folk står stilla i flygplan.
Jag tänkte på det faktiskt. Jag var i Stockholm då i 3-4 dagar och helt plötsligt är man på landet och ser man inte så mycket folk och man är inte på så många ställen. Men just där man står någonstans och handlar. Jag var till exempel på Gateau i Sturegallerian och handlade en liten god bit, en liten skumraket som är jättegod så. Och det var
kvinna, en liten vad?
Skumraket heter det. Det är som vi kallar gräddbulle, vad säger man i Stockholm?
Ja, man säger mums.
Nej, det var av dem med choklad. Det här är med kokos på.
Ja, men skumraket har jag aldrig hört.
Nej, de är specialister.
Det är en vanlig jävla gräddbulle.
Nej, den är avlång och helt annorlunda, mycket godare och bättre. Men det var ju inte det som var grejen.
En skumraket, ja.
Står man och väntar på den, så är det kvinnan före liksom, hon får sina semlor och hon och så att okej. Nej, då står hon kvar vid disken liksom och packar ner i sin väska och kollar plånboken och stoppar ner pengarna och får tillbaka och så där, allting rätt. Jag tror men gå åt sidan liksom, och sen står ställer hon ner en väska på marken, så står man bredvid, så tjejen i disken och börjar ropa över kakorna, det här, vad vill du ha? Ja, så det är lite svårt att komma fram, så för då står en i vägen här, så men och då tittar hon upp precis och jaha, och ja, alltså detta är vissa gör så. Jag var på 7-Eleven på hörnet Birger Jarlsgatan där vid Dramaten. Också likadant, det var väldigt trångt och mycket folk. Och det stod också en kvinna framför där. Hon blev liksom aldrig färdig. Fått ner cigaretterna och snurade det här i väskan. Och pengarna ska ner. Men så gå åt sidan.
Ja, alltså, men jag upptäckte detsamma. Ja, fortsätt. Du upprörde här.
Nej, men om jag får till sen min påse, så får man en liten skumraket i påsen. Så tar jag den och går åt sidan. Om jag ska stoppa den i min väska till exempel, om jag nu har en väska, eller pengarna stoppar, nu har man i handen, och sen går man åt sidan och så stoppar man påsar dem. Man står ju inte där och tar upp plats.
Nej.
Vad skulle du säga?
Jag växlade pengar på Forex på Arlanda innan jag åkte hit till turkiska lira, och då upptäckte jag exakt samma sak. Det är ju att det är sån här, man tar en nummerlapp och så kommer man fram.
Ja.
Och då har jag ju fått nummer 48, men jag kommer inte fram där för att det står en lirare och räknar pengar, du vet.
Ja.
Men du har ju fått dina pengar, annars så ska jag stå här som en idiot och sen så kommer inte jag fram och sen så blir jag ledigt i en annan lucka och då kunde jag lika gärna ha gått till den luckan.
Ja, och då trycker nästa så här 50. Ja. Så, ja, men jag hade ju 48.
Ja,
ja men det berodde på att han stod i vägen.
Och jag... Jag kan också störa mig jävligt mycket på om man står, säg att du står i en 7-Eleven-kö. Det står 7 stycken framför dig och det går framåt. Och så precis den som står framför dig lägger fram, jag ska ha säg, ett paket cigaretter, säger vi. Eller vad det nu är, säger vi. Ja, det blir, inte vet jag vad cigaretter kostar. Men 50 spänn. Ja, vänt, och då ska denna människa rota i fickor och väskor,
ja,
för, efter plånbok och pengar. Nej, ja, men vad fan, du har ju stått i 10 minuter i kö.
Har de inte fattat? Har de inte insett?
Du får ju inte cigaretterna gratis.
Nej, har de fattat det liksom att när man kommer fram dit, då kan man lika gärna ha sedeln i handen eller sitt kort.
Ta fram, förbered dig.
Ja.
Människa, för det står då oss vi bakom som inte vill se dig, för då förlorar vi kötid. Vi förlorar kötid från att han har tagit fram cigarettpaketet här i kassan till att du ska hitta dina pengar. Och den kötiden är väldigt, 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 väldigt viktig för oss människor i farten.
Ja, just det, folk i farten. Så det. Alltså, man kan, det är en minut man kan, man går miste om det.
När vi ändå är inne på ämnet, när man bor på hotell och så, händer otroligt ofta två saker. När du trycker på knappen på hissen, det finns ju en pil upp och en pil ner, eller hur, Olsson?
Ja, det gör det.
Du trycker på pilen upp när du ska åka uppåt.
Ja.
Du trycker på pilen ner när hissen ska gå neråt.
Ja.
Men det finns då människor i denna värld. Ska inte nämna några namn. Men det skulle kunna vara exempelvis Disco från Skogarna.
Ja.
Exempelvis. Han trycker då pil ner för att han vill att hissen ska komma neråt.
Ja, just det.
Men sen ska han ju åka upp och då går ju inte det, för då är det ju massa
mäck. Då
ska det några andra som måste trycka den och så vidare. Och när vi ändå står vid hissarna, Olsson, och nu är här inne, nu, herregud, nu eldade det på här inne på hotellet i Ankara, för att det här är en annan käpphäst. Om jag står vid en hiss, vet, på ett stort hotell, jag står och väntar vid en hiss, käkas frukost här vid frukostmatsalen, står och väntar på hissen, så kommer det en människa går fram. Och vad gör den människa då, Olsson?
Trycker
på knappen. Men det är ju som att jag tror denna människa då att jag är dum i huvudet. Att jag bara står och tittar in i hissdörren och hoppas att den ska komma utan att ha tryckt på knappen.
Ja. Eller framförallt till och med om knappen lyser. Det är två saker kan
trycker
hända.
Ändå.
Ja, då kommer det hände mig för inte så länge sedan faktiskt. Så vi stod 3-4 stycken och det är väldigt lång tid. Så var det en som bröt sig loss, en kvinna som hon kunde inte hålla sig. Hon gick fram och tryckte på knappen. Och så den som lyste, då var tydligen jag sa, du sa, tror du vi står här bara för att du tycker det är kul, eller? Nej, men så gick hon och ställde sig.
Men ni som lyssnar på detta nu, Olsson, detta är ju viktigt. Ni som lyssnar på detta nu, ta del av denna av detta raseri som vi bär inom oss kring dessa detaljer.
Men
och gör rätt.
Men tänk också då, om det är två knappar på hissen, så den som står längst bak, vi ska upp, då går den och trycker på pil ned.
Ja, det är ännu värre.
Det är så, men herregud, vi ska inte ned. Och så kom bing, så här. Och så går den människan in i den och så ser man och så åker hissen ner. Och sen så väntar man typ 3 minuter och så kommer den samma hiss upp igen och då står den människan där och så här, var det kul på den lilla utflykten du hade där.
och hade vi nu varit Mattias Lyr, vad hade vi gjort då?
Ja, skrivit insändare direkt.
Och vad hade vi undertecknat den om vi inte hade undertecknat pappa Lyr?
Vän av ordning.
Helt rätt, Olsson.
Så är det.
The Mauler här i helgen ska boxas. Man säger inte boxas.
Nej, de säger fightas. Jag hade väldiga problem när jag var i Toronto och såg dem att alla, vad säger ni? Hur skriver man? De säger fight. Man är en fighter. Man fightas och fighten.
Liksom... I mixed martial arts.
Ja.
Som ju då betyder blandad olika vad ska man kalla det för, martial arts, kampsport, blandad kampsport kan man väl nästan säga, va?
Kanske det.
Och han går ju match i London efter den här John Jones matchen som du var på, som gick i Toronto, va? I Kanada, som ju han förlorade, tyckte väldigt många, inklusive jag själv, orättvist.
Ja.
Han möter nu en engelsman, jag tror en engelsman, eller åtminstone en britt, va? Jimmy Manuva.
Jimmy Manuva.
Skulle du dit? Du gillar ju, du var ju så jäkla upphetsad över det som du fick uppleva i Toronto.
Ja, men det har med logistiken. Jag har bokat in mig på flighter som jag hit och dit. Och det går inte. Annars har jag gärna gjort det. Det är kul att följa. Det är verkligen roligt att följa. Men nej, jag ska förmodligen se det på tv.
Det ska bli coolt. Jag gillar honom. Jag gillar mixed martial arts, MMA, även om jag är lite mer K1, och jag gillar thai-boxing och K1 kanske lite mer, för jag är fortfarande lite skeptisk till att man ska ligga ner och slåss. Men brottning har jag inga problem med, men när de ska liksom slå på de som ligger, det känns så där. När blodet sprutar från men ja. Nej, men och gillar The Mall jättemycket. Det ska bli superintressant att följa. Eller vad säger du, Olsson?
Ja, men jag vet. Jag har ju sagt det redan nu. Och det är superintressant att följa. Alltså, jag är så fånig också, så att jag blev väldigt glad att den här svenska kuppen, att det är matcher nu här liksom. Ja. Man kan läsa resultat och laguppställningar och sånt. Det är lite kul.
Kulan i luften, som det heter.
Jag var ju chockad att Sirius slog i Djurgården, var inte det?
Ja, Sirius är nog bra. Men det var ju ingen kul start för Pelle Olsson.
Nej, det kan man inte säga. Men han är väl långsiktighetens man. Han är väl den som heter långsiktighetens ansikte. Mm.
Just den långsiktighetens ansikte har du sällan sett i en Stockholmsk storklubb. Där är långsiktighet detsamma som en vecka.
Ja. Jag var dessutom, när jag var ute och käkade med insändarskribenten och hans familj, alltså pappa Ly, då pratade vi lite om hockey och så vidare. Och jag faktiskt, det här är lite spännande nu tycker jag, med den här kvalserien. Inte för att begripa riktigt hur de andra, jag vet ju nu vilka som kommer att möta varandra, och det blir ju Djurgården AIK, alltså vilka jävla matcher det kommer att bli. Och tänk om ingen av dem, om AIK åker ut alltså och Djurgården misslyckas med att gå upp, så kommer inte vara några Stockholmslag i det som heter Elitserien, som nu heter SHL. Alltså det, om jag fattar det, det är första gången på, jag vet inte om det ens har funnits, så att som i så fall Stockholm inte har haft någon, något.
Nej, men de kanske löser det ändå på något vis och utökar.
Men jag tror ju faktiskt, jag tror inte det är några problem, jag tror. Fast det är också detta lite orättvisa, att nu för de som redan är klara från som kommer ner underifrån, va. Nu är den så där, nu får de ligga och vänta i typ 2 veckor innan de har match igen, va. För att det ska också spelas en alltså SHL är ju inte slutspelad. Och så ska det ju spelas en extra kvalserie för de där som ligger i något som heter play. Jag ber mig att förklara detta.
Nej, det är omöjligt. Det är gamla kärnkraftverket som en gång Lennart Jarovik på Kvällsposten döpte till detta kärnkraftverk, Hawkins. Det var ju stort upp en gång tiden, men det har liksom utökats och blivit ännu mera och ännu värre, om man nu får säga så. Men ja. I kvalserien med Malmö, alltså Persis Malmö och AIK, Djurgården och andra rätt sköna lag, kommer ju bli otroligt intressant. Mer intressant än SM-slutspelet, om du frågar mig.
Ja, det var det jag skulle komma till. Att det var nog inte heller pappa Ly jag sa det till, utan det var Olof, jag var ju hemma hos Olof Lund och käkade lunch fem dagar.
Hemma på Rish?
Ja, hemma på Rish. Det var Ragnmunk och grejer. Det var allt.
Herregud, du lever det ljuva livet alltså. Det är restauranger med Lyr och Lund och allt.
Ja, och allt. Igår var jag på restaurang med Helene Rasmussen som gör teckningarna på söndags.
Ja. Varannan söndag.
Ja, men vad jag skulle komma till, det är ju att det här, jag har sagt till alla att jag har tappat intresset för SHL och detta. Jag kan inte hålla reda på vem som leder och vad som är bra och vilka som är dåliga. Ja. Men nu när jag börjar gå in med det här med kvalserien och detta, jävlar vad spännande. Det känns som det här ska bli hur kul som helst på något sätt. Och ska jag säga det också, söndagsuppslaget, ja, det kanske inte alla har fattat, men vi turas om det nu. Det är jag en söndag, du nästa, och sen jag. Alltså, vi går varannan vecka på söndagarna i Expressen, Sportexpressen.
Ja, vad tycker du om det?
Det tycker jag är jättekul. Det,
det är trevligt att höra. Jag tycker det är fantastiskt. Lite läskigt och lite nervös och så. Men det kändes väl ändå helt okej efter första helgens uppslag. Det var ju mycket att skriva, herregud. Det var mycket plats.
Ja, det är inte en vanlig sån spalt. Liksom.
Nej,
det är en hel del annat där. Ja. Men jag gillar det. Den svåra listan var utökad. Det är kul med listor. Det är roligt. Och, det är ett attraktivt uppslag. Mycket att titta på. Mycket att läsa. Många namn. Mycket, många infallsvinklar och sånt där. Så jag tycker det är kul att
Det är kul att du gillar det. Jag känner mig lite nervös. Jag tänkte kanske Olsson tycker det här är för jävla dåligt, så han vill börja skriva varje vecka igen.
Nej, jag har fullt upp. Det ska vi också. Vi har fått, eller jag har fått påpekande från vår poddredaktör Johan, som att jag måste nämna det här med att det finns ju en Spotify-lista som heter, ja, som heter podden 30 av den anledningen. För jag gjorde den till 30-årsjubileet. Och den, jag har nu börjat utöka den. Alltså jag lägger på den. Det läggs på 5 låtar i veckan ungefär. Detta har jag fått uppdrag att säga, och jag säger det nu. Podden 30 på Spotify. Det är redan många som jag ser och har börjat följa den och hänger på.
Ja, vad härligt. Ja, det är... Och kul att ni lyssnar på podden. Vi glömde ju välkomna också vår första lyssnare, Staffan Olsson.
Ja!
Förlåt, men ja, han lyssnar på oss alltid. Han kan också, han kan ha lyssnat på Spotify.
Ja, man vet inte, men det gör alla nu för tiden. Jag vet när rörmokaren här, en äldre herre, så han kommer och går, fan, det är den bästa uppfinningen som har gjorts, det är Spotify. Ja, lyssnar du på Spotify? Ja, då vet man, hittar allt. Allt, där finns allt.
Och jag har inte det alls, en skandal. Jag måste skaffa det. Jag får fråga Vilma hur man gör.
En käpphäst till, tycker jag.
Ja,
om du inte känner att... Nej, men alltså, det har varit ett tag ju. Jag tycker att sportjournalistiken i Sverige allmänhet har
blivit, ja, det här är intressant. Ja,
som har blivit väldigt, väldigt, väldigt bra. Den är kvalitativ, och den är nyhetsjagande, den är kritisk, den tar upp ekonomi, tar upp allt sådana här saker. Jämför jag med USA eller med England, där man säger så är de inte alls lika på det viset att förnya sportjournalistiken. Och vi ska tala med vår vän och kollega Olof Lund, när han jobbade på Expressen på den tiden. Han började med, liksom, han gick i bräschen detta för en ny typ av sportjournalistik som handlar om ekonomin och sådana här grejer. Och ja, jag tycker den fortsätter att utvecklas på många sätt. Men det finns fortfarande människor, framför allt på kultursidor i kulturvärlden, som fortfarande tror att sportjournalistik, ja, det är sådana som bara går ut och hejar på landslag och idrottare och så här. Alltså, det senaste var nu Åsa Linderborg på Aftonbladets kultursida, som hade en sån elak bit om, jag minns han, Niklas Bäckström, 3 kronor, han var dopad, men sportjournalisterna, de struntade i detta och så vidare. Och sen fick hon 2 dagar senare ha en liten rättelse där hon skrev att hon skämdes lite för att hon hade bara baserat det på det som Niklas Jihde och Johan Thornberg sa efter matchen. Ungefär det du och jag pratade om för en vecka sedan.
Och då tog hon det så generellt att vara sportjournalisterna.
Ja, exakt, så är sportjournalisterna. Hon sa... I samma tidning, samma dag, skrev Mats Wennerholm en lysande krönika, tyckte jag. En som var en sån här, du vet, som han sa, för en svidande vidräkning med hockeyförbundet, Tommy Bostedt, läkare, Niklas Bäckström, alla inblandade. Det var en sån riktig klassisk sågning. Och lite längre fram i tidningen kunde man läsa hur sportjournalisterna flata satt och sa det. Den kultursidan publicerade också någon vecka tidigare En liten grej, och jag glömde vem det var som skrev det nu, som tyckte att, jaha, nu skriver de om Charlotte Kallas ögon, och det är typiskt, det är bara för hon är kvinna. De skriver aldrig om mäns ögon, utan det ska vara det mjuka som ska kvinnor visa ögonen. Men herregud, hon har inte sett Charlotte Kallas ögon, de är inte mjuka. Det är för fan som spjut som kan döda. Och jag menar, tänk så många ögon man har skrivit om genom åren. Mats Sundin, Zlatan, Peter Forsberg, det är min själv, alltså vi har skrivit om det, till och med Simon Bank fick skriva ett litet inlägg på kultursidan också och säga att förlåt, men vi har faktiskt det här är ingen mot det. Det är så att man skriver om ögon på Charlotte Kalla för att hon är kvinna och inte man. Alltså, jag blir så trött på detta att man liksom inte, man ser inte, man tar inte till sig, men man vet hur det är. Man vet precis hur det är med sport.
Visst är det underligt ändå, för jag tror inte att om du eller jag eller Simon Bank eller någon annan skulle skriva om politik, så skulle vi liksom skriva att, ja, det vet man ju precis hur de och de är, eller den och den, eller hur det går till, utan att man ändå skulle försöka ta reda på och försöka skapa sig en bred och vid bild på något vis. Jag vet inte, det händer ju väldigt ofta att även i tv-sammanhang så har det ju varit många gånger att det sitter människor, programledare framförallt, och säger nej, men sport vet jag absolut ingenting om,
ja.
Och gör liksom en stor grej av det, att nej, men det kan jag absolut absolut. Det är, och det är och ingenting att bry sig om. Och så här. Men, ja, men herregud, det sitter extremt många människor och följer sport på alla sätt och vis. Ja. Tittare, lyssnare, läsare, överallt. Så det kanske du ska sätta dig in i de mest banala då, kanske inom sportens värld, så du har lite koll. Det kan man ju till exempel tycka. Och sen kulturskribenterna som alltid, men jag har haft på, har det hänt sig någon för länge sedan, så hade jag någon debatt om att någon som skrev att, för jag hade, hade sagt eller skrivit att någon, det var en vacker syn, och så var det en kvinna, och det behövde inte nödvändigtvis betyda att jag tyckte kvinnan var vacker, utan det var en handbollsspelare, hur hon låg liksom i luften och sådär. Och så var någon som skrev att det är typiskt du som är man och bla bla bla, och det är typiskt och sexism hit och sexism dit. Man ser allting i sexism liksom på något vis. Men jag har då försökt förklara, jo, det finns ju väldigt många kvinnliga sportjournalister som skriver att Henrik Lundqvist är snygg, vilket jag håller med om. Och att han är vacker att titta på, vilket jag också håller med om. Men det blir ju liksom inte sexism för dig. Jag skulle aldrig komma på tanken att kalla det för sexism på något vis. Alltså det där blir så, just det, och framförallt när man ska ge sig in i och tro att Niklas Jihde och Johan Thornberg är för det första sportjournalister, och för det andra är de som sätter agendan för alla andra. Jag håller med om att det är för jävligt. Skärp er. Jag tycker framförallt att man får lov att tycka exakt som man vill, men om man ska tycka om någonting och generalisera så där, så måste man åtminstone ha lyckats, det kan inte vara så svårt, öppna ögonen och läsa vad andra har skrivit, det kan inte vara så svårt.
Nej, men man läser ju inte, det är det som är så konstigt. Jag har ju vissa kompisar som säger, jag är inte intresserad av sport liksom, som min kompis i Malmö, Emma, som sa, som fäller i klassiska uttalanden, allsvenskan, är det varje år? Alltså, ja, just det. Och sen har man frågat, ja, vad gör du nu i Malmö förresten? Men Emma, Malmö FF tog guld ju, så jaha, nej, jag kan inte fatta det. Man går förbi löpsedlar vid Kvällsposten i Malmö när MFF tar guld. Det är liksom, det tapetseras på stan. Och hur man liksom kan gå i en stad och helt, va, inte ha en aning om att det spelas guldmatch, för att det firas. Jag tycker det är helt...
Nej, men det är ju lite som att jag eller du eller jag hade sagt att vad fan, alltså, är det val idag? Ja, fan, det har jag helt missat.
Jaha, så, jaha, hur går det till?
Oj. Är det varje år?
Ja, är det varje år? De är varje år. Eller vem bestämmer det?
Ja. Vilket lag spelar han för? Ja, Reinfeldt.
Precis.
Ja, Olsson, intressant. Spaningar. Intressanta spaningar idag, tycker jag, i den här podd. Och jag hoppas ni tar del av dessa. Hör gärna av er via vår Twitter som heter @ekvall med W, eller @MatsOlssonNY.
Som står för New York. Fick jag fylla i det?
Och vi finns ju även på Instagram.
Du, nästa vecka, var är du då?
Det har jag inte en aning om.
Nej, jag är faktiskt i Chicago nästa vecka.
Jäklar, vad gör du där?
Nu får du se. Jag ska podda.
Jag går till Chicago bara för att podda?
Ja, för att få lite så miljö. Nej, kanske inte. Vi åker på onsdag. Det beror på när vi spelar in. Nej, vi får se.
Aha. Ja, det är intressant. Händer. Intressant. Man vill ju ha det från Chicago, men nu ser jag, nu kommer Lillanders och Pärlskog gående här på vårt hotell.
Vad till gränderna har käkat? Jag begärde ett rum med tvättställ. Ja, här är tvättstället. Ja, men var är rummet? Fråga Lillanders om han har funderat mer på den.
Jag ska faktiskt göra det. Nu försvann han iväg här, men jag ska faktiskt göra det. Om man, det har han säkert. Han kanske krävs ett rum med tvättställ här.
Ja, det är
ja. Det är podden, ja, Lilla Anders. Vi säger tack och hej. Jag måste hasta iväg till matchen. Och så hörs vi då. Är du i Sverige, Chicago? Det är alltså USA, Chicago, så du är inte i Malmö.
Nej. Antingen är jag i Stockholm eller är i Chicago. Vi får se när vi spelar in.
Vi ser fram emot detta, och då säger vi tack och hej. Vi ses igen.
Ja, tack. Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.